Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Sitter och diggar med introt här, inser att vi liksom, det är ingen bildlösning på introt, så jag ser helt galen ut utåt. Liksom.
Det är bara jag som ser.
Ja, nej, men det blir bättre för de som lyssnar på podden sen.
Bra intro.
Ja, verkligen. Vi får bildsätta den sen. Vi kommer på någon lösning. Disco.
Ja.
Version 2, eller 2.0 här. 2.0. Av chatt med dig. Det har varit mycket frågor förra gången. Du har rullat in duktigt med frågor även denna gång. För ni som lyssnar i efterhand på podd, så är mitt namn Kristoffer Bodin och jag är moderator och ska läsa upp frågorna här för Disco som svarar på efter bästa förmåga. Vi börjar med en fråga som du tror att det kommer från AIK-are. Är Juan Mata klar än?
Ja, precis. Ja, men det var ju när du och jag träffas första gången här, när du jobbade där på Karlberg. Då var det ju, gick det ju väldigt mycket rykten om, dels var det David Beckham som jag fått någon sån här, att Beckham skulle vara klar för AIK, och att, ja, men då var det någon som sa att, ja, men Björn Westerholm bekräftade någonstans att det var väldigt nära. Det tror jag var vill om. Det kanske mer skulle vara en, liksom en fjäder i hatten om Björn hade skulle säga att det var nära. Men det var väl någon koppling där som fanns i alla fall. Och sen var det Figo.
Luis Figo minns jag specifikt. Ja. Just för att han hade i alla fall en svensk flickfru.
Ja, precis.
Fru var det till och med.
Från Skellefteå. Men det kanske var Skellefteå AIK då.
Ja.
Nej då. Eller Sollefteå det var. Nej, men det ryktas det om det. Och sen var det också Diego Forlán, va?
Ja,
det var ju också ett väldigt hett rykte. Och sen blev det ju Sebastian Eguren.
Ja.
Om man ska vara
lite mellanlandning.
Jag gissar att det var en peak till. Juan Mata kommer nog inte hamna i Sverige, skulle jag tänka. Det kan jag nog slå fast redan nu. Det blir nog ingen sån där hamsig värvning där.
Vi går vidare med frågor som kanske är lite mer handfasta för det vi ska prata om.
Ja.
Det är Alexander som undrar, finns det några indikationer gällande FIFAs beslut om kontraktssituationen för ryska spelare? Ja, du får fråga.
Ja, det är den där,
men du får fråga.
Det är liksom den här 10 000 kronors frågan.
Precis.
Som alla klubbar jobbar med nu och som ingen vet. Det var ju satt ett sportchefsmöte och ett möte med FIFA för, nu får se vad det är för dag idag, det är fredag, alltså förra veckan, i början av förra veckan, och då beslutades det ingenting. Det beslutades att skulle vara ett nytt möte den här veckan. Jag har inte hört någonting, jag pratar med sportchefer, de har inte heller hört någonting. Och där är det ju, det är ju jätteavgörande för om till exempel Haksabanovic ska stanna eller Jordan Larsson ska stanna eller, ja, men Filip Dager står allihopa. För jag menar, om FIFA skulle besluta att okej, vi bryter, alla utländska spelare i Ryssland får bryta sina kontrakt och därmed, ja, behöver de inte få någon lön eller någonting, men, eller de får ingen lön, men de kan skriva på gratis för en ny klubb. Alltså de blir bossmanspelare. Då är det ju väldigt troligt att de här, alltså både Jordan Larsson och Sedan Haksabanovic kommer ju inte stanna i AIK respektive Djurgården eller det här, för jag menar, då har ju de en jättechans att gå som bossmanspelare där klubben, utländska klubben, inte behöver betala någon övergångssumma. Vi har ett sommarfönster som kommer där liksom, det är det bästa fönstret för en spelare att gå till en utländsk klubb eftersom ligorna sätter igång och man får med på försäsongen. Så skulle det beslutas, då ser det som nästan uteslutet att någon av de här ryska importerna, var de här alltså profilstarka importerna, kommer fortsätta. Däremot om det blir en lösning att kontrakten inte bryts och att de kan säga så här, men det vi tillåter det är att de kan lånas ut fram till årsskiftet. Då blir det en helt annan femma. Och där vet jag att AIK börjar kolla lite grann på, utifall FIFA skulle komma med ett sånt beslut, var hur finansieringen skulle se ut, och även Djurgården har liksom kollat och liksom hur det skulle finansieringen skulle kunna se ut med Haksabanovic där. Så jag menar, de är ju förberedda på båda scenarion, men alltså, jag vet inte om det är önsketänkande, men när man pratar runt med spelare och klubbar så här, så tror ju alla, även fast de inte vet någonting, så tror de att det kommer bli ett beslut att kontrakten upphävs. Men, ja, men som sagt, det är bara spekulationer från deras sida, men det är väl det, att de skulle liksom fortsätta igen då, för ja, nej, det är en jättekomplex situation. Jag menar, kriget fortsätter, ingen vill åka dit, det är jättekomplicerat.
Vill jag ju få återkomma fler gånger.
Ja, det, både i den frågan.
I allsvenska podd också i det här formatet, så lär det ju rent generellt på sajten, så är ju påverkan kring kriget och svensk idrott i allmänhet och allsvenska i synnerhet som vi lär prata om fler gånger. Vilka spelare kommer Malmö FF att värva i sommar?
Nej, men Malmö FF har ju, jag pratade med Andreas Eriksson, sportchefen här, dagen efter vinsten mot Degerfors, och då var väl han ganska tydlig med att de söker en rak ersättare till Adi Nalic. Sen är det ju liksom, de går igenom först liksom alla steg så här, liksom att Malmö tittar först internt, har de någon som kan från juniorerna som kan ersätta honom? Det kan väl jag säga att det har de nog inte så. Sen har de några av sina alla utlånade spelare som kan ersätta, och sen går de på externa. Och vad jag fattar som så går de på externt här och kollar. Och där har de ju redan varit i kontakt med Isak Jansson från Kalmar. Han har ju en öppning i sitt kontrakt att han kan lämna som bossman nu i sommar. Och för mig hade det varit liksom en klockren värvning för Malmö. Han är svensk, de behöver lite svenska spelare att spetsa truppen med. För, på grund av den här utlänningskvoten, han är ung, han är med i U21-landslaget. Och han är en spelare som jag tror skulle passa in. Han är väldigt, liksom, ja, han skulle passa i Milos Milojevic sätt att spela med sina liksom styrkor och sådär. Känner inte helt givet att han tar en startplats direkt. Och där är väl frågan hur han tänker kring sin framtid. Vill han ta en chansen att gå utomlands nu när han har den här öppningen? Finns det, är han, liksom, finns det klubbar? Det finns ju utländska klubbar som är intresserade, men är de klubbarna så pass bra? Kommer han få spela där? Det är också sådär novel. Eller tänker han så här att men det är bra, jag kan skriva ett nytt kontrakt med Kalmar där man kan liksom ha en öppning för att men då, alltså då gissar jag liksom en kvalificerad gissning av att om man skriver nytt med Kalmar då skriver han in en option att få gå väldigt billigt där ifrån. Så att det beror på han också. I Kalmar är han ju given startspelare liksom att få spela och under Rydström också. Så där kan vi spela in samtidigt. I Malmö får en chans att vinna titlar, skriver han ett långt kontrakt där, så kommer han bli liksom en viktig del i Malmö FFs satsning också. Så att det är ju jag tror att han våndas lite grann, han sitter ju en bra sitt, så att det är ju bra beslut.
Lyxproblem kan
jag säga. Ja,
det är framförallt väldigt kittlande just det här med att svenska klubbar som värvar från svenska klubbar. Det är klart det händer ju lite titt som tätt, men när det är av liksom den kalibern och Kalmar är ju ändå, får man säga, en toppklubb. En möjlig toppklubb i varje fall, och det blir lite mer intressant.
Ja, precis. Sen är väl just den grejen också att han, just att han kan lämna för en, liksom, en öppning när han går som boss. Man gör väl det attraktivt för Malmö. Jag vet att de jobbar på det hårt och vill göra klart med han så fort som möjligt, men sen, jag tror att han har ju ingen brådska heller. Han sitter ju inte skön direkt. Men sen kollar de ju på en, som jag skrev om här i Allsvenskan inifrån, där Malmö vill värva en, eller de har kollat på värvning från Partizan Belgrad, där de söker ju en sexa. Oskar Levicki har ju varit lite skadebenägen, samtidigt så Ella Rakips kontrakt går ut, han verkar inte vilja skriva något nytt, och där är det Sasa Sjelar, 27 år, mittfältare som de tittar på. Han blir ju lite dyrare, men är ju en investering också, en rutinerad, han är född 95, så han är 27 som sagt, och han har varit i Olympiakos och Mallorca och sådär, så att det är ju en hyfsat ung formspelare ändå, som de kan, om han skulle lyckas där, sälja vidare för rätt bra peng, så att det blir liksom en investering så att där tittar de på, och sen så tittar de ju på att låna ut också Sebastian Nanasi då. Där har ju Stefan Billborns Sarpsborg 08 och en till klubb, jag tror det var från Holland eller Schweiz, jag har ingen namn där på klubbarna, men det var någon till klubb som också vill låna honom. Och det är förståeligt med tanke på att Nanasi har ju inte riktigt tagit en plats, och det är väl inte så konstigt heller med tanke på satsningen Malmö har gjort, med tanke på att han är ung och sådär, så att det blir väl lite upp till honom också, vill han gå på lån, vilket kanske hade varit bra, att han fått spela väldigt mycket. Bilbon kan ju allsvenskan och Sebastian Nanasi är väldigt bra, så att Sarpsborg 08 kanske hade varit bra alternativ för honom. Sen är det lite socialt också. Sarpsborg kanske inte är det mest sexiga alternativet om man har Malmö som stad liksom. Men det får man nog offra sig kanske. Nanasi har alla chanser i världen att gå till de mycket finare städer sen.
Oklart, jag har inga referenspunkter överhuvudtaget kring en staden kontra Malmö, men jag litar på ditt ord där helt enkelt. Lars undrar, kommer UEFA att förbjuda Europamatcher spelas på plast eller konstgräs?
Det har jag inte hört någonting
Nej,
om.
Nej, jag tänkte att det kanske var önsketänkande bakom den kommentaren kanske.
Ja, för vissa. Jag menar, det här har ju varit en ständig debatt i liksom svensk fotboll, gräs kontra kontra konstgräs. Och man tänker på, ja, men det är klart att Malmö, hela Malmö vill ju spela på gräs som de är styrligare breddgrader och alltid har det varmt, medan Sundsvall kanske får det jobbigare att få ihop en bra gräsmatta. Sen är det ju liksom ingen garanti för att det ska, även om man är liksom i Stockholm så har en bra gräsmatta, kolla på Friends till exempel, den är jättedålig. Och sen pratar du med spelarna, som unga spelare. Jag pratade med Joe Mendes här i AIK för när de hade pressträff. Jag menar, han då liksom, ah, men hur känns det att spela på det konstiga konstgräset på Tele2 liksom? Nej, men jag trivs att spela på konstgräs. Jag har spelat på det länge. Jag spelar hellre på konstgräs. Så den generationen spelare som kommer nu i Sverige, vissa är ju konstgrässpelare, och sen menar man ju på att, ja, men det är, då hamnar vi efter internationellt, för där är det gräs och sådär. Och det kan ju vara poäng i det. Samtidigt så ser vi mer att det blir konstgräs här också. Och ja, det är ju liksom tudelat.
Och det kommer också vara en fråga som diskuteras i all
och
framtid.
Har diskuterats.
Ja, det kommer aldrig till slut. Jag tänker att det är en fördel att ha en dålig vanlig gräsplan som hemmaplan. Kolla liksom Sverige, ja. Vi förlorar ju ingenting på Friends ett tag där. Och den gräsmattan har ju aldrig varit bra i stort sett.
Nej, men sen är man får vara bara, sen är det ju, det är ju en speciell känsla att spela på riktigt gräs. Jag kommer ihåg när jag spelade Division 5 hemma i Sundsvall och Mjälpa åkte runt på alla de här landsbygden, eller Viskan och alla Ljustorp och vad heter det, Nedansjö. Så alltså, var det ju en fantastisk känsla att komma till en riktigt bra gräsplan. Det luktar liksom, det är ju fotbollskänsla, men det är inte samma känsla på plastgräs. Men samtidigt, liksom, man förstår ju, ja, men klubbarna som vill ha konstgräs och sådär också. Det har ju med geografiskt att göra också.
Vi går vidare med lite silly. Det blir ganska mycket silly frågor här. Det är ganska naturligt. Alfred frågar, ryktas om att AIK vill göra en försäljning av antingen Otieno eller Bilal i sommarfönstret för att få in pengar. Har du hört om någon klubb har börjat rycka i någon av dessa spelare?
Alltså, jag tror inte att det är, jag tror att AIK inte vill sälja Bilal och Otieno specifikt, utan det jag har hört är att, som vi har pratat om tidigare i Allsvenska podden, det är att AIK vill göra en försäljning i sommar. Det vill väl alla. Och då är det väl Bilal Hussein och Otieno som ligger närmast då, för de vill få in cash. Jag tror att nya vdn vill väl också dra in lite pengar, och det är förståeligt. Så måste klubbar göra, så måste AIK. AIK har lagt mycket pengar på John Guidetti när han kommer hem, och då måste det komma liksom ett kassaflöde. Och där är det ju försäljningar, och då är det ju såklart Bilal som Hussein som spelade i U21-landslaget som ligger närmast, och det är också Erik Otieno som har gjort det väldigt bra. Sen kan det ju bli en sån där som Ayari till exempel, som inte har spelat så mycket, som någon kanske kan chansa med, klubbarna som vi har sett nu ute i Europa, som att de, eller Ring eller något sånt där som, men jag tror väl att om man ska se realistiskt i försäljningsobjekt, så är det de som ligger närmast i hands då. Det har ju ryktats om Celtic för Otieno, och jag har inte fått något bekräftat där. Det har ju även ryktats om Celtic för Mohanad Jehaz i Hammarby. Ingenting har hänt tidigt på fönstret än, men alltså jag skulle bli förvånad om det inte kom intressenter på både Bilal och Otieno. Sen beror det ju på då. Bilal spelar centralt mittfält, han har gjort en del poäng men kanske inte liksom öst in poäng. Det är hård konkurrens på liksom defensiva mittfältsplatsen i centrala mittfältarna, men ja, det är väl upp till AIK att se vad man får. Alltså man kan inte räkna med så här jättesummor för dem. 20 miljoner får de nog vara jättenöjda om de får för någon av dem liksom nettopengar. Så att det blir spännande att se och följa. Det är nog frågor vi får återkomma till också.
Tompa, han säger, snälla, säg att det finns spelare på gång in till Blåvitt.
Ja, men det finns det ju. De tittar ju framförallt då på vänsterback och högerback. Där Emil Salomonsson har ju blivit åren, Oscar Wendt blivit åren. Vad jag hörde så kan de nog tänka sig att försöka jobba för försäljning för Kalli här i sommar. De kan även titta på liksom en försäljning av en sån som Oscar Williams, som nog har inte öst in mål, men där kanske man får sälja för en lite mindre summa då till en utländsk klubb. Och de tittar egentligen på alla positioner. Och där har man ju varit i Norge och scoutat i Sarps, eller när de kollade ju på Sarpsborg mot Molde här.
Sarpsborg, hemskt ställe att bo på.
Men de kanske har bra vänster- och högerbackar, det vet man inte. Det spelar ingen roll. Och där finns det ju en del mittbackar som de kan tänkas, eller en del vänster- och högerbackar som de kan tänkas titta på då. Så att det är ju ett pussel som de får lägga där, Stare och Stig Torbjörnsson, men de kollar väldigt brett. Jag tror inte de har något på gång in så här nu, utan de kommer sätta sig ner, utvärdera och sen så tar de ett beslut. Men de kollar på väldigt många positioner. Framförallt handlar det om IFK Göteborg för yngre trupperna och bygga på unga spelare.
Det är många frågor om Viljot Svedberg, och det var det sist också. Det känns som att det har ytterligare eskalerat här efter din artikel som kom ut häromdagen om att han kommer säljas.
Och var på väg till Celta Vigo för att besöka klubben.
Precis, och det är en av frågorna kring Celta Vigo, men också Klubb Brygge. Men kan vi sammanfatta samtliga frågor med vad rör det sig om för prispeng och vad rör det sig om för klubbar?
Men jag skrev ju det här för att Celta Vigo var intresserad. Det var väl för... jag var det 2 veckor sedan och sådär, och då fick jag liksom uppfattningen om att de hade sagt till Hammarby att de var beredda att betala 5 miljoner euro i ett första läge. Och det är väl en bra summa, men Hammarby har ju velat haft 60-70 miljoner för Viljot, och i och med att han åker dit nu då och har fått tillstånd, så har jag åka och besöka både Brygge och Celta, så jag fattar som att, eller de är överens med båda de här klubbarna, och det är bara att han ska ta ett beslut. Sen finns det ett par andra klubbar som ännu inte liksom har kommit till skott. Där hoppas jag samarbete ska bli en budgivning då. Men just nu är man överens om med dem, och han får väl, och jag skulle bli extremt förvånad om inte Viljot Svedberg väljer Celta Vigo framför Klubb Brygge. Men det vet jag inte, det finns ju fördelar. Alltså Celta Vigo känns helt perfekt för Viljot Svedberg. Han kan spanska, han är delvis uppvuxen i Spanien. Celta spelar ett ganska offensivt spel. Argentinare tror jag som tränare var, som gillar att spela offensivt, och han liksom, ja, Vigo är en jättefin stad. Kontra och Klubb Brygge som kan ju, vad heter det, liksom ha en uppsida med att det är Champions League-spel, troligtvis. Han kommer vara given från start. Det tror jag också han kommer vara, kanske inte lika given i Celta Vigo, men, och Klubb Brygge har ju på senare tid värvat en del unga spelare och slussat vidare till liksom större ligor. Så att det kan nog vara, men samtidigt då Belgien, svenskar, det är ingen bra kombination alls. Så att jag skulle bli extremt förvånad om han inte blir klar för Celta Vigo här. Och övergångssumman 60 miljoner skulle jag tippa på.
Tror du Bayer kommer vara nöjda med den summan?
Ja, alltså det vet jag inte, men det borde de vara. Med tanke på, ska han gå, samtidigt så här, ska, alltså Hammarby har inget jättebehov av sälja, som sitter i en bra position så. Samtidigt 60 miljoner rekord för klubben, man gör med en egen produkt som är nyss fyllda 18. Jag menar, han, om man ska vara ärlig, så han är ju en extrem talang, fast han inte har gjort några bra, han har ju haft en ganska nedåtgående formkurva här de senaste 4 matcherna. Det hade ju i och för sig Kosson Odilon också, och gjorde ju en del misstag och sådär, men här har ju varit att han inte varit lika dominant i matcherna. Men det är ganska normalt när man är liksom 18 år och sådär. Och jag menar, här måste man smida bena järnet varmt, tror jag. Det måste nog alla svenska klubbar. Jag menar, hur ofta kommer det här liksom? Ja, men ska vi maxa Viljot Svedberg? Vi ser att han öser in 6-7 mål här, vilket man inte kan vara garanterad på till vintern då. Ja, ska han sälja stå i vinterfönstret? Det klubbarna kanske inte är beredd att lägga lika mycket i vinterfönstret. Han kanske kommer få en jättedålig, han kanske blir skadad, han kanske kommer få en formkurva, det vet man ju inte heller. Så att alltså 60 miljoner för Viljot Svedberg, om de får det skulle jag vara jättenöjd med. Och sen är det kanske bonus också, får de ännu mer och blir de budgivning här, så kan det bli ännu bättre, tror jag. Men det är en jättebra försäljning för Hammarby igen, som innan, här får man ju lite cred också till liksom den sportsliga ledningen med Jesper Jansson och Micke Elmer. Men innan de kom in så hade de knappt sålt någon spelare, så Charlie Davis var den dyraste spelaren. Det var ju 2010 eller 2009 som han drog, och det var ju liksom 10-15 miljoner. Nu har de sålt för rekord hela tiden. Nu gäller det bara att omsätta det. Nu har de ju fått en titel här förra året i kuppen, de var i final i kuppen i år, så att, och är väl i allra högsta grad med, ska jag säga, och slåss om SM-guldet. Så att, och vad jag vet kommer de satsa i sommar och värva in ett par spelare också. Så att jag tror att det råder liksom väldigt harmoni i Hammarby när det gäller ekonomin också.
Från personell ut till personal in, vad är för skillnad med att jobba på Aftonbladet kontra Expressen, undrar Jonas?
Ja, du. En härlig fråga. Nej, men det är väl inte så stor skillnad när det gäller arbetsuppgifter och sådär. Men man märker att allt är lite större och sådär här då. Men det har ju varit, jag hade en fantastiska 15 år på Expressen, och det har varit grymt att komma hit också. Så att det är ganska, ganska lika när det gäller arbetsuppgifter, men allt är lite större.
Vi sitter ju väl 15 meter ifrån Lena K. Samuelssons rum här, så du måste ju vara försiktig. Ja, det finns spioner överallt. Så det är bra.
Från Dortmund till Bayern München.
Okej. Okay. Ja, du kan inte säga något annat egentligen. Vi går vidare med fotbollssnack istället, för det är det folk är här för att titta och lyssna på. Kommer Mujo hem?
Mujo Tankovic, ja det tror jag han funderar nog, alltså Jesper Jansson har ju väl ringt han i vartenda fönster. Grejen är ju att jag tror att det var större chans för han att han skulle komma hem på lån i vad heter det, i vintras eller i våras. För då tror jag att han hade sett chansen att han skulle kunna göra en bra vår i Allsvenskan och sen studsa ut igen. Nu känns det som att Ike vill sälja honom mer. Och då är det så här, om Mujo går hem till, säljs till Hammarby nu, då lär han skriva ett ganska långt kontrakt. Då blir, tror jag blir mycket svårare för honom om han sitter fast och studsa ut igen. Så jag tror väl att han kommer komma att scanna av marknaden utomlands först och främst. Och sen så har han väl Hammarby. Jag har väl Hammarby som ett alternativ om man inte hittar något där. Då. Vilket är fullt naturligt liksom. Men jag tror, ska Hammarby lägga mycket pengar på honom? Han var ganska nyss han lämnade Hammarby. Jag vet inte, jag tror faktiskt inte han kan komma partiskat igen när han har varit här så pass. När han har varit här så pass att det var så nyss han lämnade. Men jag ska låta det vara osagt. Så att lite komplicerat med Mujo, men jag tror att det kan väl ändå vara ett alternativ för honom om man inte hittar något bra utomlands.
Herman undrar, vad hände med Michael Lado?
Ja, Michael Lado har varit en evig följetong här i Hammarby-lägret. Han såg väl ut att skriva på sitt kontrakt där för ett 3-4 månader sedan. Då trodde alla att det skulle lösa sig, han skulle förlänga. Sen har det dykt upp lite intresse. Jag vet att AGF Århus Gråningen var med och eller hörde av sig till, och Heerenveen har hört av sig till Hammarby bara för att kolla läget med honom, liksom inget bud eller sånt där, men de har i alla fall hört av sig och var intresserade. Och sen har ju de är ju, Feyenoord har ju bra koll på svenska marknaden via den här scouten Bjarne Hansen som man träffar titt som tätt på marknaderna eller på matcherna, och han har också hört sig för där, så att jag tror väl att alltså han, att Feyenoord eller någon skulle punga upp för honom nu, ja, visserligen skulle kunna göra det, de har liksom, det finns ju en del klubbar som chansar sådär, men om jag får tippa så tror jag väl ändå att det blir en förlängning med, även om det kan dra ut på tiden, och det beror på vilka mer klubbar som kommer in i bilden liksom, så att lite osäkert där. Jag tror väl att Bayern hoppas verkligen att han ska skriva på, och ja, det beror på lite grann vad han själv vill också, men om jag får ge ett stalltips nu så tror jag han kommer förlänga.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det är en drös fråga om Djurgården. Jag tänkte att vi kan försöka beta av den klubben lite grann. Det kommer säkert dyka upp ännu fler. Men vi börjar med spelare ut.
Ja.
Isak Hien och eller Hampus Findell. Jag undrar om de kommer säljas. De blir bara bättre och bättre, skriver Jens.
Ja, precis. Isak Hien har ju haft en fantastisk utveckling. Och jag tyckte det här pratade vi om i Allsvenska podden, jag och Linn här i början. Att han har ju, alltså man ser ju hans potential. Även fast han i början gjorde en del missar och sådär, så är han ju väldigt stark. Han är snabb, han är duell. Liksom, han är bra i duellerna, han är ganska positionssäker, men gör ju en del missar, vilket är normalt när man är 23 år liksom. Och nu har Expressen skrivit att Slavia Prag har kommit med ett bud på 10 miljoner. Vad jag har hört så har Djurgården inga planer att sälja han för några 10 miljoner just nu, så det budet har nobbas eller kommer att nobbas. Jag vet inte om för just 10 miljoner kommer de inte sälja honom för. Däremot om Slavia kommer med ett nytt bud så får de inte ta ställning till det här. Men jag tror att inget kommer hända med någon mittback ut i Djurgården förrän den här situationen med Marcus Danielsson har klarnat, som har blivit ännu mer snårig nu när hans klubb Dalian Pro fick platsen i, vad heter det, högsta ligan, för ett annat lag drog sig ur. Jag berättade om det här kaoset tidigare också med i Dalian Pro, där de har ju, alltså de har, alltså Danielsson har ju inte fått lön på väldigt länge och liksom anlitat advokater för att försöka få loss pengar. Han har inte fått det, han gör allt för att få pengarna. Sam Larsson var ju i samma klubb, han ledsnade och bara drog och sa att ja, men för att Danielsson får ju bryta kontraktet nu eftersom de inte, han inte har fått lön, så är han fri att göra det om man vill. Men han hoppas ju fortfarande att de ska betala de här pengarna.
Men då kommer han lämna pengarna på bordet om han drar.
Det, ja, det är det som är grejen. Ja. Men, och de, det har varit massa grejer att de att styr med klubben, att de vet ju, de har bytt ägare igen och sådär. Och då skrev jag här för 2 veckor sedan att, för då hörde jag från väldigt, väldigt säkert håll att han skulle bryta kontraktet, men att det kunde dröja. Och nu är ju den här processen igång, så det kan ju dröja ytterligare innan det blir helt klart att han bryter. Och sen ska vara ärlig och säga, jag vet inte hur det här påverkar att, att de har gått upp i liksom högsta ligan nu. Om de kan betala honom och kräva att han ska åka tillbaka, vilket jag liksom håller nästan som helt uteslutet. Men det kan nog dröja ett tag innan, innan det blir ett beslut och besked kring Danielsson. Och jag vet att Djurgården har honom som prio ett när det gäller värvningar in i sommar. Och de går väl att avvakta situationen där, men att han blir bossman, det står väl ganska klart. Sen är det bara vilka bud han får, liksom vilka bud som kommer till honom. Det har ju ryktats om en del andra klubbar också som är och rycker igen. Men jag tror väl, känns det som han är ganska luttrad nu, och han, det skulle nog behövas lite att trygghet och liksom stabilitet för honom. Det hade varit perfekt för honom att komma hem till Djurgården, och sen tror jag inte liksom Bosse Andersson hade stoppat honom om han skulle vilja få ett bud, även fast han har kontrakt med Djurgården. Om han skulle få ett bra bud utomlands, så tror jag de släpper han ganska, för en ganska vettig peng. Men en drömförstärkning för Djurgården, absolut. Men inget är klart, och det är en jätte komplicerad situation i Kina.
Det lär det fortsätta vara.
Ja, precis.
Känns det så.
Det känns så. Och sen har det ju kommit nu också, om man ska ta Djurgården, det är om Albin Ekdal, va?
Hade ja, du? Precis. Ja. Det var nästa.
Och där har ju italienska medier skrivit att han är nära att skriva på för Sampdoria, och det är väl, alltså det ligger väl nära till hand, som jag fattar det, som dels för att Albin har ju övervägt att flytta hem till Sverige, och då är det, eller Skandinavien, och då hade ju Djurgården första valet. Han hade till exempel Djurgården före efter Köpenhamn och sådär, och övervägde att flytta hem. Men däremot så tror jag att Djurgården, jag vet ju att de håller ju i kassan ganska hårt. De hade inte alls varit beredda att betala lika mycket pengar som efter Köpenhamn, eller lägga jättemycket pengar på Albin Ekdal, därför att de hade liksom, de vill först och främst liksom försöka göra klart med Marcus Danielsson. Och framförallt så har ju Djurgården ett mittfält som ser väldigt bra ut med Hampus Findell som de vill behålla och sådär. Så att där har ju, jag tror liksom att det var nog en bra lösning både för Djurgården och för Ekdal att han förlängde. För jag tror att de hade inte varit beredda att satsa så mycket pengar på Ekdal. Och att han nu ser ut att förlänga med Sampdoria då, som vi får lita på de här italienska uppgifterna, det är ganska vettigt. Men då blir det 1 år, och sen kanske han kan komma hem till Djurgården efter det.
Joey ställer frågor om IFK Norrköping och konstaterar att det finns flera spelare med hjärta till Peking utan kontrakt i Europa. Mm. Vilka spelare skulle du välja av Toran Sinsson, Almqvist, Fransson och Tankovic? Om du får välja 2 av spelarna, du behöver inte begränsa dig heller, tycker jag. Utan...
Nej, men då Toran Sinsson tyckte jag var ju en exceptionell spelare. Jag tror han har utvecklats väldigt mycket. Jag hörde väldigt mycket gott om honom när han var i New York City FC till exempel. Så där tror jag de skulle ha en spelare som skulle kunna göra dem väldigt mycket bättre, som skulle kunna tillföra väldigt mycket, som skulle passa bra in i Rickard Nordings liksom spelsätt, och som de skulle kunna göra lite pengar på och sälja vidare. Han är ju inte lite lastgammal, så att jag tror att där tror jag skulle jag välja honom. Och sen skulle jag såklart välja Pontus Alpqvist, kan användas på väldigt många positioner. Ja, han är ju från trakterna också, om man säger så, och där har ju Tony Martinsson en tät dialog. Men det blir ju svårt med båda de där, tror jag. För jag tror att Almqvist vill väl gärna vara ute ett tag till, komma hem till Norrköping, om man inte kommer hem nu på lån här när det var liksom ryska kontraktet som bröts där, så ska det väl mycket till om man kommer hem nu. Men att de gör ett försök, det låter vi inga tvivel om. Och så att, men då och Tankovic, ja, jag tror väl ändå att han, om han överväger flytta hem, så tror jag väl ändå att det är Hammarby som gäller där. Han vill nog bo i Stockholm. Fransson är såklart, det skulle vara en jätteförstärkning, men han var ju inte så där jättebra när han var kom tillbaka. Har väl inte övertygat jättemycket i där den är nu heller, så att men det är klart att Tony Martinsson kommer också höra sig för med honom liksom. Fransson, han är ju en klassspelare när han är i sitt rätta jag liksom. Så att, det finns många väldigt bra hemvändare där ute, det kan vi konstatera.
Mio undrar, på tal om hemvändare då, kan en Amo komma tillbaka till Allsvenskan när Rooney och Claesson tar hans plats i FCK?
Ja, alltså det där med Amo, jag pratade lite grann runt här med de som har koll på FCK, de har inte, han har inte övertygat jättemycket, han fick en skada där i början också, och det var väl surr om att han vantrivdes där direkt, men jag vet inte, det var bara skitsnack, det gick sådana rykten, men man ska tro på dem, men alltså det är svårt att se, FCK investerar extremt mycket trovärdighet i honom och mycket pengar, så att de skulle släppa honom tillbaka till Hammarby redan nu, det tror jag absolut inte. Däremot får de ju säkert avvakta om man ger ett halvår till och han är inte ordinarie där. För det är, FCK kommer ju satsa nu och göra en liksom en satsning på att värva ihop och bli den här stormakten i Danmark igen som de var en gång i tiden, som de kanske inte har varit nu på slutet även om de vann titeln, men nej, jag har svårt att säga att Amo skulle liksom komma hem till Hammarby nu redan i sommar.
En fråga norrifrån då förmodligen. Vem värvar Giffarna?
Ja, Giffarna har inte så mycket pengar att värva med. De tittar väl på förstärkningar hela tiden, men jag tror att då måste de få liksom vad heter det, klartecken från det här och liksom få lite lossna lite pengar från någon sponsor eller investera och sådär. Det tror jag blir svårt. Som de får nog gnata på med det de har nu, och liksom de gjorde ju ett omtag där inför Mjällby-matchen när de vann, sen förlorade de här mot Göteborg igen, och alltså deras hylla är liksom att kolla i Superettan och Division 1 och sådär, de kan hitta någon spelare som kan flyga. Annars har de ju lagt mycket pengar på de här amerikanska värvningarna från MLS och Haiti och sådär, som inte har fallit så väl ut än. Får vi se om de kan akklimatisera sig mer och försöka få laget att lyfta här då. Kuggfrågan för Giffarna blir också om Anton Eriksson till exempel, som har ett utgående kontrakt som är med i U21-landslaget nu, som han inte har förlängt med. Antingen så har man kvar honom i laget och så får man se han gå som bossman i sommar, eller i vinter efter att hans kontrakt gått ut, vilket inte hade varit så roligt, eller så försöker man sälja han i sommar då, och det finns ju en del allsvenska klubbar intresserade där, så att tufft läge för Giffarna.
Tror du att Giffarna är hemliga, tänker så här, hoppas vi går riktigt åt skogen för Timrå? Där om de tappar så har vi möjlighet att få in större sponsorer.
Fast det har ju visat sig att det inte går. Timrå har ju gått åt skogen och åkt ut i Allsvenskan. Så de har väl sina liksom sponsorer där. Liksom, ja. Men det är ju klart, det var ju ännu värre när liksom Sundsvall Dragons var också uppe och,
ja, det, ja.
Och som vann SM-guld och slogs med dem som tog innebandyn och STFF och alltihopa. Det är klart att det blir ju väldigt konkurrens där, men där är det ju lite konstigt att inte mer företag vill satsa på Sundsvall, tycker jag. Det borde det vara, det finns väldigt många stora industrier och sådär, att de inte satsar mer, att det är mer liksom affärs, alltså att det är mer från näringslivet, alltså privatpersoner som går in med en del pengar och sådär, så att så har det alltid varit, som jag tycker att det inte finns någon, de inte kan öppna på lädret, men ja, jag vet inte varför.
Det finns inget tryck i pluskan.
Nej, precis.
Säljer Sirius några spelare i sommar? Kouakou och Zeidan.
Ja, Zeidan vet jag att det finns intresse från, och där har väl i princip alla toppklubbar i Allsvenskan liksom hört sig för. Sen kommer han bli dyr såklart för allsvenska klubbar, men det är väl vilka som skulle ha råd att öppna plånboken där då, om de skulle vilja. Det är väl Malmö i så fall då, Hammarby. Hammarby blir lite konstigt för dem, de ska köpa tillbaka en spelare som man hade där i HTFF men inte tog hand om. Jag menar, Zeidan, det har sagt i ett halvårs tid. Det är helt sjukt att ingen allsvensk klubb, att Malmö eller Hammarby inte har försökt värva honom. Där borde man ju ha, alltså Malmö skulle han passa perfekt i hos Milos Miljojevic, han skulle passa perfekt i Martin Cifuentes. Men det är klart, det blir väl kanske lite prestige också i Hammarby att man släppte iväg honom gratis och nu ska man vara tillbaka. Men han kommer kosta över 5 miljoner om man ska ta honom från Sirius bara i övergångssumma, och sen blir det ju sign-on bonus och lön på det. Så det är ju en dyr investering, men en bra investering. Så att det blir återstår att se, men ja, det beror på där också hur mycket Sirius kan stå emot egentligen för en sån spelare. Det finns säkert utländska klubbar också som inte ser det. Kouakou har väl sagt att det var väl inte läge att gå till AIK nu, men jag har svårt att se att han ska lämna också. Han har ju gjort det bra, men kanske inte så bra som förra säsongen då, så att han ska lämna redan nu i sommar, men det är klart att han har ju som alla andra drömmar om att komma utomlands också.
Du börjar gaska upp det. Det är mycket slag på händerna, ja. Och det är bra. Nu börjar det rulla igång ordentligt här. Flera frågor om kommentarer från Alexander Axén, Discoverys expert, som nämnde i veckan att Jeremejeff skulle kunna hamna i Hammarby på grund av fasta klausuler. Vad har du för tankar kring det?
Ja, det vore ju en ruskig sensation om Jeremejeff gick till Hammarby på grund av fasta klausuler. Jag har inte hört någonting om det. Men han menar då att det finns att han får gå för en speciell summa.
Ja, det är nog inte öronmärkt i Hammarby, det vore ju...
Nej, precis. Men då tänker jag så här att det vore lite märkligt om Jeremejeff skulle lämna Häcken som ligger etta nu och han skulle hamna i Hammarby. Däremot så vet jag att Hammarby söker exakt en sån spelartyp. Men hade förvånat mig om Jeremejeff går till Hammarby och inte tar chansen utomlands istället. Det beror på hur mycket pengar Hammarby lägger upp i så fall. Men ja, nej, Alexander Axén kanske har bättre insyn än mig då i så fall. Men, för jag har inte hört någonting om att han skulle vara på gång till Hammarby. Men något att gräva i.
Det kan ju också osa lite önsketänk i frågan. Det är inte omöjligt.
Nej, så kan det vara.
Niklas Hult till Helsingborg frågetecken, skriver Anton.
Ja, det låter ju också som en väldigt, som ett väldigt långskott. Niklas Hult som borde ligga bra till hos Stefan Andreasson i Elfsborg, som jag har hört är på och har hört sig för, och Värnamo också har jag han en koppling till. Att Niklas Hult skulle lämna Hannover för, som liksom har i Zweite Bundesliga för en nedflyttningskonkurrent i Allsvenskan, det håller jag nästan som helt uteslutet. Det hade varit en ruggig sensation. Och var ska de få pengar ifrån, tänker Helsingborg också. De har, ja, det är om Granen hittar någon investerare där. Men en bra värvning hade varit för Helsingborg, absolut. Och det är klart att de har säkert hört sig för där. Granen har säkert, de har spelat i landslaget tillsammans, va? Ett par gånger tror jag. Så att han ligger säkert på.
Granen borde kunna dra rent generellt i mer kontakt, men jag antar att det finns en pengafråga kring det hela såklart. Durmas till Malmö, frågetecken.
Nej, det tåget känns det väl som det har gått, va? Malmö kan väl inte värva en så, de måste föryngra. Även om Durmas kommer hem och vill spela för väldigt lite pengar, så tror jag väl att Durmas tåget gick väl för ett tag sedan, känns det som. Men man ska aldrig säga aldrig, men det beror på vad han har för löneanspråk också så där, att Malmö, och vad han ser sig själv i för roll om man vill flytta hem och sådär. Men helt omöjligt är det inte, men nej, jag tror att Malmö behöver nog tänka lite grann på åldersstrukturen i klubben också.
André tillägger här, om vi återkommer till början av det här, så Juan Matas för Malmö, skriver han.
Okej, ja, det hade jag inte heller koll.
Så det är Malmö FF som gäller,
ja,
i sådana fall.
Ja, men är det någon klubb som skulle locka Juan Matas här med Malmö då? Ja, får bli en sign-on-bonus som är likvärdig med Kiese Thelin då.
Vad låg den på då?
Han låg på 18 miljoner, men det var ju utspritt på 4 år. Det är svårt att säga att man skriver 4 år med Juan Mata. Det blir nog kanske 18 miljoner för 1 år. Då får man ju överväga om det är det värt det liksom.
Är det värt det? Ja, jag tror att
nej,
skulle...
det får vi nog. Det spelar nog ingen roll om hon är från Malmö eller inte.
Godos till Malmö då?
Jag tror ju att Saman Ghoddos, de har varit där vet jag och ville låna honom förra, eller i våras här i vintras. Men Ghoddos har det väldigt bra i Brentford. Han, ja, inte glömma att han bor i London, spelar Premier League, tjänar rätt, väldigt bra. Plus att han får ju hoppa in då och då. Han spelar ju en del regelbundet sådär. Men att sitta på bänken i Brentford, han har nog ingen brådska hem också. Och jag tror samma sak där, att Malmö kollar nog på... Han är inte lastgammal, absolut inte, men de kollar nog på kanske och föryngrar lite där också.
En fråga här. Om du var Patrik Werner i Degerfors, vem vilka skulle du värva då?
Ja, det är ju också en ruggigt svår fråga. Nej, men hade man inte försökt låna in då så spelare som inte liksom platsade. Nej, men så som Nanasi hade varit riktigt bra för Degerfors att värva. Sen kanske inte han är intresserad där, men jag tänker bara om jag hade försökt huggt på honom på lån. Ja, men Erik Friberg, perfekt. Sen, han spelar ju inte i Häcken. Han har ju inte fått något förtroende av Per-Mathias Högmo. Försök lösa honom. Sen blir det nog svårt att få Friberg och vilja gå till Degerfors och flytta. Men det är klart, det är väl, de hade jag absolut tittat på. Sen hade jag ju försökt också, och gjort en fräckis och försökt sno Anton Eriksson från Giffarna. Men då måste man ju hitta externa investerare där också, så att det finns...
Nej, fräckisen. Ja, men du plockar hem Ola Toivonen från Malmö.
Ja, exakt. Han uteslöt ju det helt nu här senast. Ja, men en sån som... Ja, det finns väldigt många där. Men det blir väl samma sak där. De har väl inte jättemycket pengar att värva för. Det blir väl lån då från någon annan, eller om man får titta på det. Men sen tror jag att de ska väl försöka få ut mer av den trupp som de har. Jag menar, måste ju gå och hitta... liksom att få ut mer av Nikola Djurdjic exempel, eller vad man har fått hittills. Det måste gå att hitta en roll för honom i Degerfors. Han är ju Nej, jag tycker det är jättemärkligt att de inte har fått till det på honom liksom.
Flera stycken läsare, tittare, lyssnare som undrar om Kacaniklic, om han kommer tillbaka till Allsvenskan, och vilka klubbar det rör sig om då, Bayern eller Helsingborg.
Ja, Helsingborg är totalt uteslutet för Alexander.
Jag misstänkte att du skulle säga det.
Kacaniklic ska jag be, men där har du ju en historia med honom också, där han har ju berättat ganska öppet om det också, när de behandlade väl inte hans brorsa, var väl att spela där i Helsingborg, va? De behandlade väl inte hans brorsa så bra, utan det var något tjafs med någon skada där som han har berättat om. Ni får kolla på det här. Men, och jag vet ju att de hyser ju inga starka tankar om Helsingborg. Sen kanske det var förra ledningen som var där, men jag tror att helt uteslutet att han skulle gå till nedflyttningskandidat också. Det är väl Hammarby då, som man vill tillbaka till. Sen kanske, om jag menar, det kanske finns andra allsvenska klubbar som är intresserade också. Däremot så finns det ju en stor riskchans för honom att han går till Rosenborg. De var ju på honom och ville värva honom i vintras. Där sprack det ju i sista stund på att Hajduk Split ville ha kvar honom. De fick väl någon skada på någon spelare, så de har kvar honom. De vann faktiskt Hajduk Split kuppen i Kroatien också. Där blev väl alla som var med, det var ett ruggigt firande där i Split, så att han fick vara med om det. Och tror jag var glad över att han inte lämnade för Rosenborg, men det kan nu bli att Micke Dorsin slår honom en signal här igen i sommar, för att det kan nog vara aktuellt även igen att gå dit. Och de betalar ju, Rosenborg har ju jättemycket pengar, så att det är inget långskott att han ska gå dit.
Ja, grattis till Hajduk Split i efterskott. Och så går vi vidare med nästa fråga. Saletros till AIK eller fortsättning utomlands?
Nej, men där hade ju Saletros pratat jag med. Det var ett tag sedan nu. Det var väl ett halvår sedan. Och då berättade bland annat vad han hade ju bud på sig då. Han gjort det väldigt, väldigt bra i Sarpsborg. Och hyllas ju extremt mycket i Norge för sina insatser i Sarpsborg. Även när inte Stefan Bilbon var där. Men nu har han kommit dit och har fått stort förtroende också. Och då hade väl en turkisk klubb, tror jag, som författare. Han vill inte exakt säga vilken det var och vilket land det var ifrån. Men som jag fattar, reservoir en turkisk klubb som har lagt bud på honom och ville köpa honom. Men Sarpsborg sa blankt nej. Nu, vad heter det, så går det, ska kolla här när hans kontrakt går ut bara. Så tror jag att det kan vara närmare en flytt i sommar. För det finns intressenter där också. Och där får liksom Sarpsborg ta beslut om man ska sälja nu, eller hans kontrakt går ut i vinter, alltså vid årsskiftet, så att det blir nog en försäljning där skulle jag, i sommar. Sen är det nog AIK, ja, det beror på vad som händer i AIK då, men jag tror att kanske lite tidigt för honom att komma hem. Jag tror att han har högre ambitioner just nu, i bara 26 år, så jag tror att han siktar utomlands först och främst.
Flera frågor som har kommit in från TikTok som känns som att vi har besvarat. Jag vill att du ska prata hockey. Vi pratade ju faktiskt lite hockey när vi tog upp Timrå där. Det var ju, ja, tack vare mig får man säga.
Ja.
Vilka värvar Värnamo?
Ja, Värnamo, där finns det inte heller speciellt mycket pengar. Och där behövs det knappt värvas. Jag menar, alltså Marcus Antonsson har vi ju pratat om väldigt mycket. Och det får ju ses som en av årets bästa värvningar i Allsvenskan. Alla kategorier, med tanke på hur bra han har varit. Så att jag tror inte Värnamo kommer göra speciellt mycket. Det är väl om de hittar något fynd i Superettan, eller om de tar någon överbliven allsvensk spelare. Så att nej, jag har inga namn på någon som värvar. Det är väl Niklas Hult då, det är drömvärvningen. Om han kommer hem och ser att det här är ett projekt som jag vill vara, tar 2 år i sin tidigare moderklubb och kör på där. Det är inte helt omöjligt att Jonas Tern kan locka honom dit.
Börjar faktiskt sakteligen sina här på. Det är många som ställer frågor som vi redan har tagit upp, och då rekommenderar jag att ni lyssnar på podden sedan. Jag menar,
tror du Magyar verkligen förlänger när Kurtulus Fenger tagit mittbackpasten varje match ut och Värnamo senaste tiden, och sen kommer väl Adjei in i sommar? Magyar tror jag verkligen förlänger. Där har väl, med Hammarby alltså, där har väl Hammarby varit väldigt klara med att de vill ha kvar honom efter i klubben också. Liksom, han har ju studerat till psykolog, så spelande psykolog har det varit ett snack om faktiskt. Så att jag tror ju att där vill man nog förlänga. Jag vet att han har fått ett kontraktförslag på 3,5 år. Sen exakt hur många kontrakt det var som spelare eller som liksom efter att ha en roll i klubben som ledare eller psykolog, det vet jag inte. Men ja, jag skulle tänka mig att han förlänger nog här om några veckor. Jag skulle bli, vad heter det, jättefån annars. Och sen kommer väl Adjei in i sommar. Där vet jag att Hammarby har är ju en ganan som spelat i HTFS som gjort det väldigt bra. Där vet jag att Hammarby vill skriva ett längre kontrakt med honom. Sen är det väl upp till honom om vad han vill. Vill han spela i Hammarby där det är jättehård konkurrens om mittbackplatserna? Eller, jag vet inte det här, men jag kan ju tänka mig att det finns väldigt många andra klubbar som försöker sno honom nu med tanke på den fina liksom, vår han har haft i HTF. Så där är jag inget klart än, bara att jag vet att Hammarby vill skriva 4-5 år med honom. Så vi ser vad som händer där.
Zlatan till Bayern, den kommer varje gång, men det kanske inte finns mycket mer att säga där. Men att
han
det låter som att
han ska fixa sitt korsband först, va?
Det är väl en bra start.
Ja. Och bör både Paulsen och Fjoresson, om jag är i så fall, vara kvar? Alltså jag tror ju att Fjoresson, han är ju, vad heter det, tillbaka för sin skada. Det är svårt att se att han har någon framtid i Hammarby. Och Paulsen kommer väl vara en, liksom en avbytare resten av tiden i Hammarby också. Kommer att vara en reservspelare. Han är ju jättebra att ha. Han kan ju hoppa in som forward, han kan hoppa in som mittfält, han kan hoppa in som ytterback, han kan hoppa in som mittback. Så det är klart att där är det ju en, jag skulle säga, en väldigt bra spelare. Ungefär som Per Karlsson i AIK. Det måste vara drömmen att ha på bänken och ha som en riktig rollspelare. Så att jag tror ju att de kommer använda honom som en sån spelare också.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lite frågor om AIK här, till börja med Milosevic. Hur illa är hans skada som det pratas om, och varför spelar man honom om ledningen vet om att den finns?
Ja, precis. Det här är ju det som har varit liksom, alltid en dragkamp mellan klubben och landslaget. Landslaget lånar ju spelarna av klubblagen, det vet ju alla. Och jag tror kanske inte att Jurelius eller Bartosz Gyelak blev speciellt glad när Milosevic hoppade in och sen berättar efteråt att han har haft ett svullet knä. Knä är också värsta skadan. Men jag menar, så illa kan det ju inte vara eftersom man kan spela. Men jag menar, jag tror inte att AIK är jättenöjd med
han. Han kanske hade behövt en tiden att vila upp sig här under uppehållet liksom. Det är väl snarare det då.
Precis, ja, men det är det jag menar. Så att, ja, nej, men det är ju den ständiga dragkampen. Men vad jag har hört så ska det inte vara någon allvarligare skada. Men sen kan vi kanske slå fast att jag tror inte Milosevic lirar från start här mot Norge hemma, va?
Precis, nu på söndag här.
Precis.
Förlänger Brolin med AIK?
Det har jag inte hört någonting om, men så länge Nordfelt är kvar så tror jag väl knappast att han förlänger, och han har skrivit ganska långt kontrakt, så att jag har svårt att säga att han, Samuel Brolin, som liksom ska vara någon backup, det vill han inte vara. Han spelar ju i Mjällby nu, så jag tror att de hittar nog och sälja honom. Alltså när man skrev det där långa kontraktet med Kristoffer Nordfelt så gjorde man ju därför att han ska vara etta lång tid, inte för att liksom, ja, vi skriver långt med han så han ska vara backup sen om ett år till Samuel Brolin som vi tror på, utan Samuel Brolin tror jag nog kommer säljas eller liksom lämna. Det finns nog ingen jätteframtid för honom i AIK nu när en landslagsmålvakt som Nordfelt förlängde.
Svårt att sälja målvakter för större pengar, eller?
Absolut, det har det ju alltid varit. Jag vet inte, jag tror, är det någon, jag tror både Robin Olsson och Johan Dahlin gick för 5 miljoner från Malmö. Jag tror inte någon har sålts för speciellt mycket pengar, inte som jag kan minnas i alla fall. Sen är det dyrare att ta hem dem. Ja. Lex Rami Shaman.
Exakt, det var faktiskt den exakta jag tänkte på också. På tal om knäskador. Ja. Vilken klubb tror du vill låna Erik Ring?
Där, ja, men finns... där tror jag att det finns många klubbar som är på och vill låna. Det beror ju på lite grann vad AIK blir av med i sommar och vad de tar in då. Ska vi inte vänta med så många värvningar av AIK då, tror jag, med tanke på att Gudetti kommit in nu och nu blir de av med Jordan visserligen, men de har ju en rätt bred trupp och tror ju väldigt mycket på de här unga spelarna. Jag menar, kolla på sånt som Joey Mendes som kan spela både som ytterback och som yttermittfältare. En fantastisk värvning. Alltså han måste, det är ju en av de bästa värvningarna, en riktig fin värvning i år som Hammarby måste gråta åta blod över att de blev av.
Men jag tänker på i början av säsongen där när Bilal Hussein inte fanns med, man märkte att det fanns lite, var lite skört ändå på det centrala mittfältet.
Ja, exakt, så kan det vara. Och däremot, men Erik Ring då, är väl lite mer av en offensiv spelare, så jag tror väl att han behöver speltid. Men frågan är om man släpper honom. Men jag tror att liksom, precis som frågan var, mina isningar, Degerfors och Helsingborg, jag tror också att han skulle passa. Värnamo som vi var inne på, tror också att han skulle passa. Men det är frågan om ett, om, nej, jag tror väl att Bartosz helst vill behålla honom.
Jocke här undrar om nya mittback från Kenya som AIK plockat in. Varit och tränat med PAOK massa månader tydligen, skriver han.
Ja, precis. Det har han varit. Han var ju där och tränade, men det blev väl något chall med något arbetstillstånd eller något sånt där, så att det inte blev någon övergång dit, utan istället så blev det ju... Jag ska vara helt ärlig och säga, jag har ingen koll på honom, men alltså när man pratar med dem runt AIK så säger de att han ska vara en värvning för framtiden. De tror väldigt mycket på honom. Stor potential, ledaregenskaper, bra med fötterna och sådär, men så låter ju nästan alltid när man pratar med någon, liksom en värvning som kommer. Vi får se då hur det blir. Det är svårt att se att han ska gå in och ta en plats i AIK direkt. Han kommer matcha sin sakta men säkert, tror jag, måste ha tid på sig att akklimatisera sig. Så jag tror att man ska inte ha stora förhoppningar på honom redan nu i liksom höst, utan det är väl mer till nästa år i så fall att han ska ha, ja, liksom sin bästa tid.
Joey undrar, Sebastian Andersson, kommer han tillbaka till Peking i sommar?
Alltså, jag tror ju att det är liksom ingen Norling-spelare vad jag kan se, men det är klart att om han skulle vilja tillbaka till, och flytta hem till Norrköping, så är det klart att de skulle ta emot han. Men nu har han varit i Bundesliga, gjort det rätt bra där ändå, i alla fall förra året var väl ändå hyfsat, men han har varit skadad mycket och sen, men det är klart att han får väl något annat utomlands. Jag tror att det är ju ett ruskigt långskott, framförallt nu när man har Totte Nyman som liksom öser in mål och som är skadefri, så tror jag inte de ska prioritera andra, även om de har lite, kanske lite tunt på anfallet, och prioritera dem nu kanske andra positioner. Så, men det är klart att skulle Sebastian Andersson vilja hem, så är det väl en förhandlingssak, men jag tror han vill satsa utomlands ett tag till.
Disco, nu började faktiskt, förra gången jag sa att vi på väg avslutet, då sa du så här, då liksom hijackade du min roll som läskunnig programledare och tog över en fråga. Men du kanske har någon annan punkt du känner,
nej,
att du vill ta upp, eller?
Nej, nu känner vi att vi har gått igen. Det var många här som men inte tog med. Jag ska bara se.
Programmet vi sitter i här.
Och nej, men vad händer med Oliver Berg? Känns som han skulle platsa i ett större lag. Mm. Ja, det är klart. Kalmars Oliver Berg har gjort det väldigt bra. Där har ju Expressen skrivit om intresse från Ferencvaros. Henrik Rysen har gått ut och sagt att de inte har något konkret på honom. Alltså Oliver Berg, tänker man som person, så vore det ju väldigt konstigt om han skulle flytta till Ungern. Sen är det ju den åldern också att han kanske inte är så jätteattraktiv, så han tar nog vad han kan få, men nej, ett stalltips nu blir att han kommer att bli kvar i Kalmar. Men jag ska återkomma och gräva i det här mer.
Tar vi långhelg, va, Disco?
Det blir ingen helg för mig. Ja, kanske lite. lite, men det är silly season pågår ju dygnet runt, så att det är inte någon jättelång här för mig.
Okej, men då tar jag en dag.
Du får göra det själv.
Jag kan ta dina dagar.
Exakt.
Kan man göra så? Ja, strunt samma.
Men väldigt kul att du har så bra tryck på frågorna. Vi återkommer väl om, inte nästa vecka, men veckan därpå igen. Vi kör
varannan vecka. Ja, live precis. På sajten TikTok och sen så efterhand på där poddar finns, som man precis brukar säga. Så tackar vi för idag.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.